då har vi ännu en gång samlat i Jesu namn och bönsor. Och vi ber om att Gud också nu skulle välsigna ordet för oss och värme oss med sin egen helige ande. I utgångspunkt har jag tänkt att tala lite om välsignelsen. Och då med utgångspunkt i fortellingen ifrån det gamla testamentet om Abraham och Isak och Jakob och den stora välsignelse som de fick. Men det hände med att jag fann ett par vers ifrån Hebreerbrevet. Och det kommer egentligen in på samma sak. Men det kommer in på förhållandet mellan de två tvillingbröderna Esau och Jakob. Vi har inte tid till idag att komma in på vad som skedde mellan de här bröderna. Men texten ifrån Hebreerbrevet, det lyfte bara fram Esau och hans valg. Vi läser här från Hebreerbrevet 12, från 15 till 17 vers. Se till att icke någon förspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få växa upp och vålla skada och många blir smittet av den. Se till att icke någon är utuktig eller värtslig som Esau, han som sålde sin första födselsrätt för ett eneste måltid mat. Den vet ju att då han sedan ville arva välsignelsen blev han avvist än han sökte den med tårer, för han fann icke rom för omvändelse. Ja. Vi vet ju icke vem som egentligen har författat här brevet. Det är i alla fall en som var gott känd både speciellt med det gamla testamentet, men också kände kärnan av det kristna budskapet i det nya testamentet. Och här i texten här så lyfter han fram den ene person av de två tvillingbröderna, Esau, och hur han förvaltade det som Gud i utgångspunkt hade gett honom. Det var ju så att Esau och Jakob, de blev fött av faren var Isak och mamma hette Rebecka. De hade väntat på barn och bett i långsommelig tid. Och Isak går i bön till Gud. Och Gud gör det så att Rebecka begynner att vänta barn. Men efter vart som barnen växte i mors livet så blev mamman väldigt bekymrad. För barnen sparkade och stötte i varandra. Och tänkte, varför är det så? Vad ska det bli av det här? Vad ska det bli av de här sönnen som allerede i mors livet är så fientlig inställd emot varandra? Och vänder sig till Herren och spör Herren. Och Herren fortäller att av de här så ska det bli två folkeslag. Och de här två personerna, de ska strida emot varandra. Och det ena folket skulle bli starkare än det andra. Och den äldste skulle tjäna den yngste. Och det var ju helt emot det som var vanligt i den tiden. Visst mötte vi en del tillfälle i gamla testamentet att en som icke var äldst, han trots allt arva födselsrätt. Men då skyltes det alltid att det var något som den yngste gjorde som var galt både mot Gud, men som också gjorde det ont för föräldrarna. Och i det här tillfället, när det gällde Esau, så fortäller Bibeln det att Esau, han var egentligen, han ville icke vara, om vi säger sån, en kristen. Han ville inte tjäna Gud. Han levde världslig, som Hebreerbrevet 12 säger. Han levde i hor och i urenhet och i vanhelighet. Och föräldrarna hade ju väldigt omsorg för vem han skulle gifta sig med. Han skulle i vart fall inte gifta sig med någon av de kananeiska kvinnorna därför att de tjänade andra gudar. Och gör han det så vill de lite efter lite stjäla hans hjärta. Och så vill han leda han bort ifrån den vägen som var Guds vilja att människan skulle leva på. Men i tillägg till det så blev det otroligt stor sorg både för Rebecka, hans mamma, och för Isak, hans far. Så att det att Esau sälte sin förstfödselsrätt, läser vi det slurvat så kan vi syns att takta själv Esau. Det var han som gjorde. Men självfølgelig kan vi också se det ifrån den andra sidan. Hans bror Jakob, han var egentligen en liten luring. Därför att han lockade till att sälja sin egen förstfödselsrätt. Så det går väldigt bra att läsa den ene och samma förståelsen och få två olika uppfattningar av det. Men tross alt, det var Gud som hadde valgt allerede før de to var født, hvem som skulle få del i det som kalles for Abrahams velsignelse. Og forutsetningen for at pappaen Isak skulle velsigne Esau, det var det at han fikk beholde førstefødselen. Og så forteller Bibelen det at han brydde seg ikke noe om det. La oss tenke oss, førstefødselen, det kunne være det at Gud byr sin nåd til alle mennesker. Jesus har gjort alt for å frelse oss. Det er bare å ta imot. Men så vet vi og kjenner til at alle vil ikke ta imot. Mange gjør en helt annen vurdering i livet. Mitt liv skal ikke være preget av noe som andre har bestemt. Jeg skal leve sånn som jeg syns som gir meg best i livet. Og sånn var det med Jesus. Han var en sportsmann, han var en jeger. Og det er jo ikke noe galt eller noe synd med det. Han trivdes ut i naturen og fanget vilt og lagde gode retter, matretter av det. Ingenting galt å si om det. Men så kommer han hjem, så var han skikkelig sulten, og så hadde broren lagd en velsmakende rett. Og så sier han, gi meg av det røde. For det var en sånn velling, en sånn suppe som var rødfarvet da. Og så tenkte Jakob til at, ja vel, han skal benytte sjansen til å få førstefødselen. Derfor at hans mamma hadde jo fortalt til han at Gud hadde åpenbart seg for han og sagt at den eldste, altså Esau, skulle tjene den yngste Jakob. Og nå ville Jakob komme Gud i forkjøpet. Nå ville Jakob på en måte hjelpe Gud sånn at Guds plan som han hadde fortalt til Rebekka skulle gå i oppfyllelse. Og Esau var så sulten. Han kommer til å dø om ikke han får mat. Han gjør jo ingenting med fødselen. Og så sier Esau til han, gjør en ed. Så inngikk de en ed, og så selgte han. Og en ting at Jakob gjorde feil. Ja, han gjorde feil på den måten at han ventet ikke på Guds tid. For Gud kunne styrte der uten Jakob og Rebekkas hjelp. Men tross alt det så viser teksten her at Gud stiller oss enkeltmennesker ansvarlig for våres valg, uansett om det er noen som lokker. Vi kan ikke skylde på noen, sånn som han skyldte på sin bror. Din bror kom med list to ganger og lurte ifra meg, både førstefødselsretten og velsignelsen. Og så kan vi også si fra oss ansvaret for våres egne valg med å si det at nei, det kom en som lokker. Jeg hadde ikke kommet til å gjøre det onde. Jeg hadde ikke kommet til å velge vekk kristendommen hvis ikke jeg hadde hatt sånne venner, sånne kamerater som egentlig styrte meg i feil retten. Men så viser teksten her i Hebreerbrevet og andre også bibelsteder at et hvert menneske skal gjøre regnskap for seg selv. Her brukes et ord i denne oversettelsen for spill Guds nåd, eller komme bort fra Guds nåd, eller å vike tilbake fra Guds nåde, eller ikke å bry seg om nåden og vrake den. Og da er det snakk om vårt eget valg, og det får utrolig store konsekvenser. Om ikke her i livet, så får det i alle fall konsekvenser etter livet når mennesket skal gjøre regnskap for seg selv. Og det som skjedde i hjertet til Esau, det forteller nå teksten her, at det begynte å spire hat, mordplaner i forhold til Jakob, hans bror. Hjertet ble bittert. Det var som en pest, som noe giftig som egentlig begynte å vekse i hans hjerte. Og han fikk så hat imot både sin bror, men sikkert også mot sin far som gjorde feil. Og til slutt så spredde det rundt seg som kreft i kroppen, at ikke bare det ene lemmet som først blir angrepet av kreft blir syk, men fra lem til lem, og så sprer det seg i hele organet. Og det teksten her vil påminne oss om at akkurat som samme er i et hjem, hvis en er sur og håpløs i alle situasjoner, så forpester det alle. Alle blir påvirket negativt av det. Sånn er det også i en forsamling. Og derfor så sier teksten her, la ingen bitter rot vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av det. Så forteller det som gjorde at han mistet den her
förstfödselsrätt.
Det var att han levde i hor. Han levde utoktig, han levde världsl. Därför så skedde det att han också mistade välsignelsen. Så är det ganska allvarligt här i sista verset. Bibeln fortäller något att det är något som heter nådetid. När nådetiden är där så kan människor söka Gud. Sök Herren mens han finnes. Påkall han den stund han är när. Men så fortäller också både Bibeln och erfaringar det att för någon människa så är det, kan det gå så att Gud kallar inte. Man har ingen trang, ingen behov. Det är för sent. Det sista tillbudet har kommit. Nu är det evigt för sent. Och så var det som Jesus, han bytte och gråta. Han sökte efter omvändelse. Och med det förstår vi, som det står i slutet här i det 17 verset. Och söka efter omvändelse, det betyder att ingen kan omvända sig av sig själv. Det är Gud som virker väckelse i ett människa. Det är Gud som också virker omvändelse. För omvändelse är inte bara att man gör ett beslut om att bli kristen. Det är nog det att man börjar att gå i rätt rättning på livets smala väg. Men omvändelse är primärt hjärtets och sinnets förhandling. Eller sagt med andra ord, det är en ny födsel. Det är att man blir ett nytt människa. Man får ett helt nytt hjärte och det är kun Gud som kan ge. Och nu var det sent för han. Han blev avvist ända han sökte det med tårar, för han fann icke rum för omvändelse. Gud i att, och så vi kunde ta vare på den faderskap vi har, att ingen ska ta vår kron. Att också vi en gång ska få höra de ord som Jesus säger i Matteus evangelium 25 kapitel. Kom hit min fars välsignade och ta emot det rike som är berett för dere för världsgrundvalparna. Här till hjälp oss Gud. I Jesu namn.